Podplay.
Hej kära lyssnare, Hasse Brontén här, och det är ju dags då såklart för ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Idag heter min gäst Emma och hon tar med sig två minnen, ett lite längre och ett ganska kort, men ack inte så oviktigt får man väl ändå säga. Glöm inte att följa Snutsnack på Facebook eller på Instagram. Vill du ta del av bonusmaterial, Emma kommer också att leverera sådant, så bli gärna Patreon. Det blir det genom att gå in på patreon.com/snutsnack. Nu tycker jag att du ska vara försiktig där ute. Ta hand om varandra och ha en trevlig lyssning. 13:10 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart, slut. Då säger jag varmt välkommen till Snutsnack,
Emma. Tack så mycket.
Eller jag kanske ska säga polis, Emma.
Ja, det får du säga om du vill.
Det är i alla fall så ditt Instagram-konto heter. Det är så jag liksom har kommit i kontakt med dig. För du har ett sånt poliskonto, eller vad man ska kalla det för, på Instagram.
Ja, men det stämmer bra. Jag har ett konto som heter Polis Emma. Jag berättar lite om polisyrket och även lite om människan bakom uniformen, kan man säga. Det är ganska blandat där på mitt konto.
Ja. Vad var liksom tanken när du drog igång ett sånt konto då? Att du säger att du vill berätta liksom vem som finns bakom. Vad var tanken där då, initialt?
Ja, men tanken var från början i min nya roll här då, som ansvarig för attraherauppdraget som det heter här i Fyrbodal där jag jobbar. Då var det att jag kände att jag behöver någonstans där jag kan nå ut, och jag behöver finnas någonstans där vi har så mycket människor som möjligt. Och kom fram till att Instagram väl är det mest aktuella kanske just nu för våran målgrupp då, som är ungefär 20-40 år. Mm. Så ja, men därav att jag startade här då, och så att jag kände lite att det finns inte så jättemånga sådana här konton, och de få som finns är ju jättebra, och jag kände att vi behöver nog bli fler som delar på den uppgiften lite grann.
Just det, just det. Och det, du heter alltså då, det är polis.emma, eller?
Ja, precis.
Ja, så ni som är intresserade av och kolla upp det, gör gärna det. Gå in på Instagram, kolla polis.emma och följ henne där. Men nu ska vi inte prata så mycket mer om Instagram egentligen. Utan nu är man ju nyfiken att höra på varför du blev nyfiken på jobbet, polis.
Ja, det kan man säga var en liten slump. Det var inte så där som många att man har velat bli det som man var barn och så, utan jag läste naturbruksgymnasium på gymnasietiden, och hade tänkt att fortsätta jobba med trädgård då, som var det jag läste. Så jag tänkte läsa till landskapsarkitekt eller trädgårdsingenjör nere i Skåne. Mm. Men mellanlandade lite på ICA Maxi och kände så här att jag satt i kassan där och kände väl lite så här, nej, jag vill inte jobba med växter, jag vill jobba med människor. Och jag kände liksom att jag har mer att ge på något sätt. Så att jag var väl lite inne på, om jag kanske lärare, ja, sjuksköterska, någonting åt det hållet. Men så säger en kompis mamma till mig så här, Emma, du skulle passa som polis. Och jag bara, va? Nej. Och liksom min första spontana reaktion. Men sen så gick det här och malde lite i mitt huvud, och så kände jag att, jo, men hon kanske har rätt. Och började läsa lite om det och skicka in en ansökan. Och sen kom jag vidare till testerna, och sen klarade jag testerna, och sen så var jag inne. Och nu är jag polis, eller har varit i 15 år helt plötsligt.
Men du kom in då på första försöket?
Ja, alltså, nej, jag måste erkänna en grej. Jag skulle göra testerna i januari. Det var ute på Amfira, på piren där längst ut i Göteborg. Och jag fick halsfluss 2 veckor innan testerna, och kände så här, då var det ju bara tester, alltså då hade man ju 2 chanser. Det var ju en gång på våren och en gång på hösten. Mm. Nu för tiden kan man ju söka året runt och göra testerna löpande liksom under hela året, men då hade man 2 chanser, och jag kände så här, det är ju inte jättebra att springa när man har halsfluss eller ont i halsen, men jag tänkte att nej, men fan, ska jag vänta ända till, det var januari tror jag, ska jag vänta till augusti då nästa gång, tänkte jag, nej, det vill jag inte. Så jag tog mig dit och jag sprang så gott jag kunde. Och jag hade ju nästan ingen röst, så att de hörde ju på mig att jag inte var fräsch. Och det var ju inte corona, det var inte corona då, så man fick ju liksom åka dit ändå. Ja. Men i och med att de såg hur jag kämpade, jag klarade inte tiden då för löpningen. Jag klarade alla andra tester, psykologen och allt annat där. Så att det var bara, de sa så här, vi har sett att du har försökt liksom, att du inte är frisk och du kommer behöva komma hit nästa gång och göra bara löpningen då, och då är du inne i så fall. Och så jag gjorde det i augusti, klara löpningen och sen kom jag in. Så att, jag fick ju vänta ett halvår till där då.
Jaha, och sen gick du polisskolan. Var är du, liksom, var är du uppvuxen någonstans då? Jag vet, jag har sett på din Instagram att du gillar att bo på landet.
Ja, men jag bor ju lite strax utanför Uddevalla, som ligger då i Västra Götaland. Man kan säga mitt emellan Göteborg och Strömstad, för de som inte vet. Nära västkusten, Smögen, Lysekil, Orust, hela kusten så. Och jag läste polisutbildningen i Växjö då. Det var ju den närmsta för oss då.
Visste du vad du skulle sen när du var klar och sådär, eller?
Nej, jag tror inte man visste det då. Jag har inte så bra minne, men jag har för mig att man inte visste, utan man fick söka det i slutet av utbildningen. Och då önskade jag ju Fibodal och jag önskade Uddevalla i första hand. Och hade tur och fick det. Och sen har jag faktiskt varit här i Uddevalla, lite i Trollhättan också.
Men när man går på i plugget och sådär, var det så här, fick du feeling för någonting då? Eller var det bara att så många vill ut och köra blåljus och sådär?
Ja, det var ju framförallt ingripande polis. Ja, men det var ju dit jag ville först och främst. Det var det verkligen. Sen har jag ju alltid tyckt om hästar. Och så är det klart att rytteriet har ju alltid varit ett mål också. Mm. Jag har sökt några gånger, men de vill tyvärr inte ha mig.
Alltså, är det så?
Ja. Men jag har två kollegor här från Uddevalla som är där nu och jag är jätteglad för deras skull och jag är nästan inte alls bitter. Så.
Men jag tycker, jag har ju sökt lite tjänster, jag har berättat om i podden här, lite tjänster som jag inte har fått. Men det, då studsade man alltid in på någonting annat på något sätt, så det brukar ändå hålla upp sig liksom. För jag menar, du är ju inte på rytteriet idag, men vad har du för tjänst då just nu?
Ja, men just nu så är jag alltså grundplacerad egentligen på brott i nära relation. Och där har jag varit i 3 år som utredare. Men just nu då, sen 1 februari, så är jag ansvarig för attrahera-uppdraget här i Fibodal. Okay. Vilket innebär då att jag ska försöka attrahera och inspirera fler till att söka polisutbildningen. Och jag märker ju på min Instagram-sida att jag gör det lite i hela Sverige. Men framförallt är ju mitt uppdrag i vårat område i Fibodal.
Men hur viktigt tycker du som personligen, som polis också, men kanske liksom man blandar in privat såklart känslan av, hur viktigt är det att bli fler poliser?
Det är jätteviktigt skulle jag säga, för att som det ser ut nu så är vi ju i stort sett för få skulle jag säga på varenda avdelning för att kunna göra jobbet riktigt, riktigt bra. Alltså kollegor kämpar dagligen och gör så bra man bara kan, men alla vet ju hur det är när man hela tiden är lite för få. Så att jag brinner verkligen för att försöka få fler att få upp ögonen för det här yrket.
Men jag har faktiskt sett på din Instagram att du får respons liksom att för just det där att vänta, det här verkar vara en helt vanlig tjej som blev polis, som verkar ha liksom huvudet på rätt ställe och vettiga tankar och så här, och då kanske jag också kan bli polis. Jag har faktiskt sett att du har fått en sån respons. Hur känns det liksom när man ändå får den feedbacken?
Ja, men det känns så jäkla bra, för att jag trodde ju när jag hoppade på det här uppdraget i februari så tänkte jag att då var det ett projekt på 6 månader och kände att hur ska jag hinna visa att jag hinner göra någon skillnad på de här 6 månaderna? Jag tyckte det var så kort tid. Men tänkte att jag ska ändå försöka, jag ska göra så gott jag kan. Och så himla roligt att på så kort tid så har man ändå märkt att det har gjort väldigt stor skillnad. Alltså vi har ökat i Fibodal ganska kraftigt under den här våren. Så att jag har fått också den här, som du säger, direkt feedbacken att tack vare att jag har följt dig så har jag nu sökt och du har gjort att jag liksom, och jag har tänkt på det här i många år, men nu när jag har läst om dig och blivit inspirerad så har jag verkligen skickat in papprena. Och så får jag även feedback då på de som har blivit antagna. Och nu har jag kommit in, alltså sådär på, de har ju sökt tidigare då än när jag började uppdraget. Men de skickar ändå för att visa att nu har jag kommit in liksom.
Just det.
Så att jätteroligt verkligen.
Ja. Nej, men jag tycker, och det var egentligen tanken med den här podden från början var ju det. Att jag tycker att, jag kollade på fotboll igår. Och då viftar man ju med flaggan då 13-12 liksom. Så vilket betyder då ACAB. Alltså bokstäverna då, A och så vidare, A-cab då. Jag tänkte det är så, de som står i den där klacken, tror de att polisen ens bryr sig? Alltså vet du hur många procent man jobbar med fotbollshuliganer eller folk som är på? Det är kanske 1% av ens tid liksom.
Mm.
Men de tror ju förstås att det enda poliser tänker på det är fotbollshuliganer eller folk som... Men när man bara har en sida av någonting, oavsett vad det är, i det här fallet man kanske går på fotboll och blir irriterad på polisen för att man tycker att den här våldstrappan och så vidare och så vidare. Men det är, man måste liksom öppna upp, och då tycker jag att du gör det bra med Instagram, och jag tycker att också den här podden har haft en god effekt av att visa att polisyrket är inte bara en sak, det är så mycket, mycket mer.
Ja, verkligen, och det försöker jag, och ja, det är bra att det når ut om du har märkt det, för att jag försöker verkligen visa på det. Och sen alla olika inriktningar vi har inom polisen att välja på. Alltså det visar ju också på hur mycket olika saker vi jobbar emot, eller för i vissa fall. Men alltså vi har ju 83 olika inriktningar inom polisen, och det är ju inte många arbeten som har det.
Nej, nej, det är helt grymt. Men hur var det att komma ut då? Du kom ut som ganska ung tjej då.
Ja, det var jag. Jag var väl ungefär 24 när jag var färdig polis. Och jo, men det var lite tufft ibland. Det fanns män i din ålder, tänkte jag säga. Det var inte den åldern då, men där, alltså medelålders män.
Ja, just det,
som var väldigt, väldigt svårt för att ta order från en ung tjej.
Ja.
Men det var ju mer deras problem.
Tänker du alltså på allmänheten eller tänker du på kollegor?
Nej, allmänheten.
Ja, allmänheten.
Alltså jag tänker på folk som har druckit lite för många öl runt krogen oftast.
Ja.
Som jag skulle säga att du är lite för full, du får gå härifrån. Eller du, ja, så. Eller man bara ska lägga sig i något annat jobb vi gör. Och man bara, du kan gå härifrån nu för du har inte med det här arbetet att göra. Så ska du säga till mig vad jag ska göra? Alltså det har man ju fått några gånger. Men jag känner att det ligger mer hos dem än hos mig. Så jag har inte haft så mycket problem med det.
Men det kan jag kan studsa tillbaka den och säga att en fjunig 22-åring fick exakt, av manligt kön, fick exakt samma respons, kan jag säga. Och jag kände då när jag var så där liten och ung och såg ut som ett vassstrå liksom att hoppas jag blir lite äldre och får lite mer pondus liksom.
Ja, men jag kunde bli så full i skratt ibland för att kollegor som kanske hade jobbat 10 år kortare än mig, alltså när jag hade ju ändå jobbat några år så var jag fortfarande ganska ung och jag var fortfarande tjej, och då kunde det vara så att jag pratar med din manliga kollega här som har jobbat lite längre, ja men gör du det, brukar jag säga då, fast då kanske han hade jobbat egentligen mycket kortare tid än vad jag hade gjort och var mycket mer oerfaren, men går du och prata med han istället om det känns bättre. Så.
Jag kommer ihåg en snork idag, vi var på något krogbråk och så tog jag henne åt sidan lite, och hon var väl då i min ålder kanske som jag är nu. Och då sa hon till mig så här, du, jag tycker du kan dra tillbaks till lumpen, snorunge.
Ja, men det är ändå lite roligt.
Den kommer jag ihåg än idag i alla fall, så då måste jag satsa lite grann.
Mm.
Ja, men det är, vi har pratat om det tidigare, och det är ju aldrig fel att komma med, det kände jag själv, att man hade ju inte mycket av livet i bagaget när man kom liksom, 22 var jag då som aspirant och sen var jag 23 när jag var färdig då. Att man åkte på jobb där man kanske kände att man saknade vissa livserfarenheter. Liksom. Det var det gjorde det. Liksom. Det går inte att komma ifrån.
Det brukar jag faktiskt tipsa om. Att om man funderar på att söka så direkt efter gymnasiet, så brukar jag säga att det är inte fel att ha jobbat lite grann. Alltså, jobba med människor. Det behöver egentligen inte vara något speciellt. Utan det kan vara äldrevården, det kan vara sjukvården. Det kan vara nästan vad som helst. Mm. Men någonting där du jobbar med människor så att du i alla fall känner att ja, men det är det jag vill göra.
Ja.
Så att man har testat på hur jäkla jobbiga människor kan vara. Så att man vet vad man ger sig in i lite grann.
Ja, för människor är väldigt struliga att ha att göra med. Och särskilt kanske i polisiära ärenden. Det är ju sällan de ringer och säger så här, hej, kan ni komma? För vi har så himla kul.
Mm.
Och det har ju nästan aldrig hänt faktiskt.
Nej, det kan man väl säga. Vi kommer ju alltid när något tråkigt har hänt. Alltså, så att hur vi än gör och hur bra vi än sköter uppgiften, så är det alltid någon som går därifrån och inte är nöjd.
Ja, lite så.
Så är det ju.
Ja. Men hur var det bland kollegor så där att komma som ung tjej då?
Jag skulle säga att det var inga större problem. Alltså det var finns någon enstaka kanske som så där hade uppfattningen om att nu är det, för när vi kom så var vi väl första omgångarna, då var runt 2006 kom jag hit. Mm. Då var det första omgångarna som vi var väldigt mycket tjejer. De kallade det ju att vi var ungefär 50-50, men sen tog man ju in de här många från försvaret som hade blivit av med jobbet där i den vevan.
Just det.
Eller försvarsmakten. Så att det blev ju ett gäng killar efter. Men man räknade inte med dem för att statistiken skulle se bättre ut, så var det ju nästan 50-50 tjejer då. För man var ju ganska stolt över det. Mm. Sen var det ju inte riktigt sant då. Men, och då var det ju många kollegor som, åh herregud, hur ska det här gå? Och så att man var rädd. Men just för den fysiska styrkan, att vi är svagare, och det är vi ju. Alltså vi, överlag så är ju tjejer inte, har inte lika starka muskler eller så som killar. Mm. Men jag skulle säga att jag har inte haft problem med det egentligen någon gång. För blir det ett sånt case där vi känner att det här blir övermäktigt, vi klarar oss inte, så har jag ju först och främst saker att ta till. Men i de lägena så behöver alla ropa på förstärkning. Det kvittar om du är två killar i det läget, eller om du är två tjejer, eller om du är en av varje. Då kommer man, är det så allvarligt case, då kommer du behöva en bil till, eller två.
Visst.
Så att då spelar det inte så stor roll. Jag känner att ofta så blir det en lugnare situation. När vi kom två tjejer, då var det som att även om det har varit bråkigt och stökigt och liksom upphetsad stämning, så blir det liksom så här, va? Kommer ni två tjejer? Alltså, då hamnar allt fokus på att, hur ska ni klara det här? Så bara, men nu är det ingen som är längre ens för att vi kom, så att nu har ju allting lagt sig. Ja. Och liksom bad jag någon att hoppa in i polisbilen och följa med, så hoppade de ju gladeligen in i polisbilen och följde med. Så det var ju liksom väldigt sällan det var några problem, upplever jag.
Ja, det är intressant att olika liksom, människokonstellationer kan också ge olika typer av energier. Liksom.
Ja.
Och hur man kommer, de kanske tänker, åh, de skickar två tjejer, och det är deras supersnuta liksom, om de ska åka på det här jobbet. Ja, men jag vet inte vad folk tänker. Men,
Nej, men jag kunde väl känna att åkte man med en kollega som var lång, rakad, väldigt muskulös, så kunde det bli någon slags tuppfight mellan den här då kriminella personen av något slag, eller den här bråket eller vad det nu var. Just. Att man kände någon slags, åh, den här ska jag bjuda upp liksom till dans, lite så.
Ja.
Men medan när jag kom så var det så här, men de flesta killar faktiskt, även om de är påverkade eller påtända eller vad det än är, så har man en liten spärr att, nej men jag går inte på den här tjejen liksom, det gör man inte.
Mm.
Och ja. Sen finns det självklart undantag till det. Men de flesta är ändå... Ja.
Hur ofta slåss du som polis då? Har du slagit som polis? Alltså fått att, då menar jag, slåss är fel uttryck egentligen. Var tvungen att använda liksom lagstadgat våld?
Ja, du, jag kan säga att jag kan nog räkna det på en hand på 15 år. För att jag använder min mun istället och pratar med folk. Och det... Det märker man ju också att det är väldigt skillnad hur olika poliser jobbar. Vissa har någon slags rekord i att tömma pepparsprayen. Mm. Och vissa pratar. Och sen kan man givetvis också hamna, att vissa kollegor hamnar i, alltså har otur och hamnar kanske i mer våldssituationer.
Mm.
Men jag tror över, alltså på 15 år om man står ute, så är det nog ganska mycket hur man själv agerar som ger tillbaka. Liksom. Sen är det givetvis också var man jobbar. Det finns värre områden än Uddevalla och Fibodal, såklart.
Mm.
Men jag har som sagt aldrig behövt använda min OC-spray på... Nu har vi inte haft den i riktigt 15 år, så vi fick ju inte den på skolan. Men vi har kanske haft den i 12-13 år.
Just det.
Och jag har haft uppe den en gång och var så himla nära att spraya, för då var det en som sparkade på en som ligger... Alltså det var kaos. På stan, och jag skulle precis, men då har min kollega redan hunnit spraya alla misstänkta och även vårt inre befäl som åker med en gång var sjätte vecka när de är dubbla på station, så brukade han åka med ut. Så han satt redan och grät på trottoarkanten, och ja, så det var liksom inte läge att spraya mer där, för det var redan fullsprayat och ordningen var liksom, vi fick ordning på de här och sådär, så att allting gick bra. Kollegan var lite ledsen bara.
Hur, han blev alltså, som man säger på polisspråk, sekundärkontaminerad?
Ja, han blev nog ganska direkt kontaminerad, men ja,
båda skott.
Ja, lite så. Det var nog bara, det blev nog en spraystråle över hela, och han stack väl fram näsan för han skulle väl stoppa bråket.
Ja,
så att han var väl lite för, ja, han hamnade mitt i det kan man säga.
Hur väl skulle du säga att den där då fungerar, om vi tar det fallet där, när man träffar folk med den här OC-sprayen då, eller pepparspray som man brukar kalla det för? Hur väl fungerar det som ett liksom komplement till exempel batong då, eller?
Men jag skulle säga att OC-sprayen är mycket, mycket, mycket mer användbar än batongen. Som jag inte heller knappt har använt någon gång. Men OC-sprayen är ju... Alltså de gångerna vi har behövt spraya, eller kollegan har sprayat, eller vi har kommit som andra bil och första bilen har sprayat eller sådär, så upplever jag att det har gett väldigt bra effekt.
Mm.
Det är några få personer som är så... alltså påtända eller psykiskt sjuka så att de nästan skakar av sig den och liksom fortsätter. Men annars så skulle jag säga att de flesta tar, alltså, kryper ihop, tar sig, gnuggar i ögonen och då är vi liksom, då kan vi ju jobba med dem sen. Så att jag skulle säga att det funkar väldigt bra.
Och nu kommer ju även då den här, jag vet inte vad man kallar det för, det här el... Vad kallar man den?
Ja, elpistolen.
Ja, eller? Elpistol. Jag pratade med Lotta som jobbade uppe i Arvidsjaur. Hon hade ju använt det där och det hade ju funkat helt utmärkt vid något fall där.
Ja, vad bra.
Ja, och det hade bara liksom varit plattfall och personer till och med lagt sig som att han ville bli bojad. Och sen så inga skador eller någonting sådär.
Nej. Men det låter ju väldigt bra.
Ja, så att det kommer. Men vissa saker kan ju se såklart. Det kan ju se otrevligt ut. Och det gör det ju när folk slåss med varandra och när poliser slåss med folk. Så det,
ja, alltså det är ju det man inte får glömma. För många klipp sprids ju och sådär. Det ser jätteilla ut och polisen använder övervåld. Och det, jag ska inte säga att det aldrig händer. Vi har rötägg inom kåren och de kommer jag aldrig någonsin att försvara. Nej. Men vi har också klipp som är tagna ur sitt sammanhang. Mm. Där man inte har någon aning om vad det är för en person vi ingriper emot. Alltså det kan vara en mördare, det kan vara någon vi verkligen måste gå in väldigt hårt för att gripa. Och då kan det se illa ut när man bara ser en liten, liten sekvens av någonting. Så att det där får man ju också verkligen ha med sig, att vi har aldrig hela bilden när vi ser ett litet klipp från någonting.
Nej, precis. Det är viktigt att ha hela kontexten liksom, såklart.
Ja.
Så det började ute på ordningen där då. Och hur länge var du på ordningen då? Alltså på IGV som man säger.
Ja, som ingripande polis var jag i 11 år. Och det är väl ganska ovanligt länge kanske, jag vet inte, nu för tiden. Mm. Men jag fick ju också 2 barn under den tiden. Så man är ju borta 1 år ungefär kanske på varje barn där då.
Just det.
Men 11 år i yttre tjänst. Och sen under tiden har jag också varit med och varit SPT-polis, alltså särskild polistaktik, där man jobbar på just som du sa innan, fotbollsmatcher, demonstrationer, större folksamlingar. Och då har man ju varit i framförallt Göteborg men även Stockholm, Malmö, Borås, runt om lite i Sverige så, och jobbat. Och det tycker jag har varit, eftersom jag har varit i en lite mindre stad som Uddevalla, så jag tyckte att det varit väldigt kul att komma iväg på lite kommenderingar och sådär och jobbat på andra ställen i Sverige.
Just det.
Så det kan jag verkligen tipsa om, alltså som ett komplement. Så, om man,
så ångrar du aldrig att det inte blev trädgård där då?
Nej, men jag sa ju då att jag kanske ska ta upp det när jag är runt 40. Kommer jag ihåg att jag sa då när jag var runt 20. Nu fyller jag 40 väldigt, väldigt snart. Och känner att nej, jag är inte riktigt redo. Kanske vid 60 då.
kanske.
Ja.
Jag brukar alltid fråga min gäst om en händelse, ett minne egentligen som sitter kvar, kris man har varit på som av någon anledning liksom ligger kvar lite extra, som när någon frågar dyker upp. Vad tänker du på om du får en sån fråga?
Ja, men då har jag en händelse som jag tänker på som jag kan inte komma ihåg exakt när det här var, men det skulle kunna vara kanske, det var 6-7 år sedan kanske, ungefär.
Jobbade du på ordningen då eller?
Ja, jajamän. Mm. Och åker med en kollega som jag har jobbat med i många år, som jag känner ganska väl. Och vi får ett helt vanligt larm som så många gånger förut, som handlar om att en tjej har ringt in till 112 och sagt att hennes ex-pojkvän har skrivit sms till henne att han vill ta livet av sig, eller att han ska göra det.
Okay.
Och det här är ju ganska vanliga larm, tyvärr. Men det är många som mår dåligt i vårt land. Och ja, vi åker. Det här ligger ju också såklart långt ifrån Uddevalla. Det ligger alltid nästan på gränserna mellan våra olika polisområden när det är såna här händelser som sen kanske ballar ur då. Men då är det en bra bit att åka, och vi på vägen fram så försöker man ta reda på så mycket som möjligt för att ha lite, så mycket information som möjligt, vilken person vi är på väg till och så.
Mm.
Vi kollar också, eftersom vi bara pratar om självmord, vi kollar om han har vapen, den här personen, på sig. Det kan man ju ha om man är till exempel jägare, eller man håller på med sportskytte eller något liknande. Och det har han inte heller hans, vi kollar nog hans bror och hans pappa och sådär. Det finns inga vapen i familjen. Vi försöker väl få fram om den här tjejen vet då någonting om hur, men det vet hon inte. Och vi kommer fram till det här, det är ett mindre hyreshus, jag tror det är ett trevåningshus. Mm. Och parkerar bilen utanför. Och när vi går in i trappuppgången så hör vi att det spelar väldigt, väldigt hög musik inifrån någonstans i det här huset. Och vi vet ju inte om det är den lägenheten först då.
Nej.
Men när vi kommer fram till den här dörren så förstår vi att det är där inifrån. Det spelas extremt hög musik. Vi bankar på dörren, skriker att det är polisen. Och det här är ju lite bråttom, för vi vet ju inte om han har redan påbörjat någonting. Han kan ha tagit tabletter, mm. han kan ha skurit sig, han kan ha hängt sig eller är på väg att göra någonting av de här grejerna. Så att då har ju vi, och vi vill ju först knacka på såklart att han får chansen att öppna om han nu är där inne.
Mm.
Och vill verkligen också ropa att det är polisen, så att man inte sen kan säga att nej, men jag förstod inte att det var polisen eller sådär. Och det är ingen som öppnar. Jag säger till min kollega, kan vi känna på dörren, för vi har ju rätt att gå in då på nöd eftersom vi är oroliga för hans hälsa.
Just det.
Och vi går in i lägenheten. Min kollega är precis, han kanske är en halv meter framför mig. Och vi har gått precis en sån här, du vet, poolkonutbildning där vi får lite utbildning om taktik och sådär. Mm. Där man har övat lite grann på att man inte bara ska gå och klampa rakt in i ett rum och blotta hela sig, utan att man ska ta en liten kik in i rummet lite försiktigt liksom, så att man inte, som sagt, blottar hela kroppen.
Mm.
Och det handlar ju bara om våran säkerhet då. Och nu är ju det här egentligen är ju caset att vi ska ju rädda livet på honom. Han är ju mår ju dåligt och ska ta sitt liv, så att det finns ju egentligen inget hot om våld på något sätt, men ändå gör min kollega det här lite enligt skolboken då, och gör en lite sån här halvkik in från hallen och in i vardagsrummet.
Mm.
Och när han tittar in där så ser jag bara, alltså när han vänder sig om så ser jag i hans blick att vi kommer dö nu. Alltså jag känner min kollega så väl. Jag ser att han ser skräckslagen ut och skriker vapen, och sen springer han i stort sett över mig och ut. Och bara försvinner från lägenheten. Det här känns ju lite som att det går i slow motion, men det går ju väldigt, väldigt fort.
Oh.
I och med att han skriker vapen så förstår jag att det inte är kniv vi pratar om. Det är skjutvapen av något slag. För annars hade han ropat kniv liksom.
Okej.
Okay. Och jag måste ju också ut härifrån på ett eller annat sätt. Och han har ju redan sprungit ut. Jag bestämmer för att dra igen ytterdörren så hårt jag bara kan, för att stoppa upp den här personen då, som jag förstår på något sätt är efter oss. Mm. Utan att jag har sett. Jag vet inte vad det är han har sett, men jag förstår att det är någon slags vapen.
Mm.
Och drar igen dörren så hårt, så att jag vet inte, jag får väl några extra krafter där, men min kollega tror att jag blir skjuten där och då, för att jag smäller igen den här dörren så hårt. Och sen så springer jag ner för trappan och tänker, vad är det för vapen? Kan han skjuta mig rakt igenom dörren? Kan jag bli skjuten i ryggen nu? Och så tänker jag hela trappan ner, jag får inte ramla, och det är exakt som man inte ska tänka, för då händer det ju.
Just det.
Men jag ramlar inte, som tur var. Så jag kom ju ner där till min kollega, hinner prata med honom i ungefär 10 sekunder. Vad är det du har sett? Och han säger, han stod med ett jaktgevär med kikarsikte, och han stod med, det var redan höjt i min maghöjd, när jag tittar runt hörn så höjer han det i ansiktet på mig. Så jag har ingen chans, att dra mitt vapen, jag har ingen chans att göra någonting. Det var bara, alltså den mänskliga instinkten, det är att fly. Och det spelar ingen roll om du är polis eller vad du än är i det läget. Du kan fäkta om du kan fäkta, men i det här läget hade han ingen chans, utan det var fly som fanns kvar.
Mm.
Och jag är väldigt imponerad att han ens skrek vapen i det läget. Att han var så pass ändå, så att han gjorde det var ju riktigt bra.
Ja.
Annars hade jag hade inte riktigt fattat om han bara hade dratt liksom.
Nej, jag förstår det.
Sen så är det också det här, man känner vikten av att man känner sin kollega, för jag ser ju i hans ögon att nu är det något utöver det vanliga liksom.
Mm.
Och sen så är det ju, då vill man gärna lite ha tryggheten i varandra, och så vill man gärna stå tillsammans, men det kan vi ju inte i det läget, utan vi måste ju ta diagonalen på det här huset.
Mm.
För vi måste sen, när vi har kallat på förstärkning, kunna säga, var är den här personen? Är han kvar i sin lägenhet? Eller är han i alla fall kvar i det här hyreshuset? Eller har han gått iväg någonstans?
Just det.
Så att min kollega får stå så att han ser en kortsida, en långsida, och jag ska ha en kortsida, en långsida. Så vi får ju liksom sära på oss. Så vi står ju långt ifrån varandra och kan inte prata mer än över radion. Och det vill vi ju helst inte, för då också blottar vi oss ju om vi pratar. Så att, och det är lite mörkt ute. Han har ett jaktgevär med kikarsikte. Jag vet inte hur långt kan han se med det. Han kanske till och med kan se mig från balkongen. För jag står liksom på den sidan där balkongen. Och en bakutgång är från huset. Och min kollega står på andra sidan då, har själva huvudentrén då.
Oh, creepy känsla. Oh.
Ja, jag kan säga att mina knän, de studsade i det här läget. De står och hoppar upp och ner, och jag kan inte göra någonting åt det. Jag försöker liksom så här lugna mig själv. Det är ingen fara, vi har kommit ut därifrån. Men jag är också så himla orolig, för att han spelar så fruktansvärt hög musik. Så jag är så orolig att någon granne ska gå in och liksom säga till honom att han ska sänka musiken. Och att han då ska skjuta någon annan där inne. Det är ju liksom, det är ju min värsta farhåga i det här läget. Mm. Och vi, eftersom vi är så långt ifrån då, såklart ute i tassemarkerna någonstans, så tar det väldigt lång tid innan vi får hjälp från piketen, som heter då insatsstyrkan numera i Göteborg. Mm. Och yttre befäl och lite poliser från Uddevalla också då, som kommer. Men de får krångel när de ska få ut förstärkningsvapen, för det krånglar i vapenskåpet. Ja, du vet. Så att vi stod nog där själva i alla fall minst en timme.
Oj.
Och den känns oerhört lång, en timme kan jag säga. Ensam i mörkret. Man vet inte om han ska komma ut, alltså om han går mot min kollega eller om han kommer mot... Alltså, ja. Så att, sen var det också lite en sak som blev lite fel, och det var att kollegorna på vägen fram använde våran insatskanal till att planera sin insats på. Och så våran radiokanal är ju upptagen hela tiden.
Oh.
Och så att om jag skulle behöva säga att han kommer ut här nu och säga det till min kollega, så inte min kollega till exempel får honom i ryggen, då kan inte jag komma ut på radion, för det är upptaget liksom.
Mm.
Och det var ju väldigt dumt av dem som alltså, jobbar på piketen, borde ju förstått det, att man inte kan använda den. Eller de borde liksom, och även RLC då.
Men det måste ju finnas en annan kanal för dem väl?
Ja, de kunde ju skapat vilken kanal som helst.
Exakt,
liksom.
Ja. Mm.
Men de trodde inte, efteråt då när vi pratade om det, så säger de att men du lät så lugn på radion, så vi trodde inte det var så farligt. Nej,
mm.
Men det har vi ju lärt oss, att låta lugn på radion. Jag var inte lugn, kan jag säga.
Mm.
Så att, nej, det var en sån där som man kände att jag ville inte heller gå in och säga, för jag var så nära att ska jag säga någonting, ni får sluta prata på våran kanal, liksom, för den måste vi ha i första hand.
Ja.
Men så ville man inte heller prata, för att jag stod ju där ute i mörkret, det var helt tyst liksom, ute, och jag visste som sagt inte med hans kikarsikte och hela det här, hur mycket han kunde höra och
för det
se.
Det har jag minnen av, att man ibland så här, lämna kanalen, alltså,
ja.
Lämna kanalen, ibland så, ja, det är klart, det kan ju en del...
Ja, men jag vill ju säga det, men jag vill ju samtidigt inte röja mig genom att prata. Jag vill ju vara tyst liksom.
Ja, jag fattar.
Så att det var så dubbelt där.
Ja, jag förstår.
Men jag kan säga att när väl första kollegan från Uddevalla kommer och bara klappar mig på axeln och säger Emma, du är avlöst nu. Alltså den känslan, jag kan komma ihåg den nu, det var liksom så bara alltså den anspänning som hade varit så länge.
Ja.
Sen så blev det ju då att de kom ju dit med piketen och förhandlade och försökte förhandla ut den här killen, men det hjälpte inte, funkar inte. Till slut fick de ju kasta in sina då bomber och granater, piketen där, och bara gå in och ta honom. Då satt han ju bara helt lugnt i soffan med det här jaktgeväret bredvid sig. Så okay. det gick ju lugnt till slut då, hela ingripandet. Men det var ett väldigt speciellt ärende, som går ifrån att man tror att man åker för att hjälpa en person, när man ska rädda livet på en person, till att vi blir liksom hotade till livet.
Just det.
Så.
Var i konen var du där liksom? Kunde du känna att du ändå hade koll? Jag förstår ju det hela det här påslaget och du berättade om knäna och sådär, men efteråt när du liksom kunde sätta ner och pulsen går ner, kunde du liksom analysera ärendet lite utifrån hur du själv hade reagerat?
Ja, men alltså det är ju så alltid i det här jobbet att man är ju så inne i, för det är många som frågar så har du varit rädd någon gång och sådär. Visst, jag var väl rädd i det här lite grann, men man gör ju sitt jobb. Alltså där och då är man så inne i att man ska göra sitt jobb. Oavsett om knäna studsar upp och ner, så var jag ändå fruktansvärt fokuserad på att kommer han ut här nu liksom, så kommer jag lösa detta. Så att jag kände att jag är ändå mer fokuserad än nere i konen liksom.
Mm, mm.
Men att just det här att det går från ett sånt jobb till det här, det blir lite fel i huvudet på något sätt när man är så inställd på ett visst jobb och så blir det något helt annat. Så.
Ja, det är där vi pratade i förra veckans avsnitt om visualisera, att man, det är farligt att visualisera för mycket, för att det blir alltid fel. Man får inte ha en för stark visualisering av någonting, för att det kan bli så skevt när man är framme. Men det är också väldigt svårt att vara helt open-minded och lämna ett sinne som är totalt öppet, för så fungerar inte hjärnan.
Nej, man vill ju gärna förbereda sig lite grann på olika scenarier.
Exakt.
Och det jag hade haft i mitt huvud, det var ju mer det här, på vilket sätt ska han eller har han eller kommer han att göra? Har han hängt sig? Kommer vi att snabbt behöva skära ner någon?
Mm.
Har han tagit tabletter? Kan vi snabbt få fram en ambulans och han kommer in på sjukvård och kan magpumpas fort? Eller liksom, för vi hela tiden så jobbar vi med att rädda liv, och vi åker på väldigt många så här självmordsbenägna människor. Så att Ja, det var ju mer, det var ju de olika scenarierna. Att vi sen, att vi kollade upp om han hade vapen och sådär. Det var ju nästan lite overkill på ett sånt jobb, eller om man nu ska säga. Det var ju,
jag fattar.
Ja, det är ju inte alltid vi gör det till exempel.
Och där vet man inte heller om ni hade kommit in, som du sa, du nämnde så här, klampa på. Man vet ju aldrig vad som hade kunnat hända.
Nej, nej.
Kan inte det skrämma dig? För att det är lite som jag reagerat. Så jag tycker jag känner igen mig i det du berättar. Att man jobbar, när man jobbar så jobbar man. Visst, man kan vara rädd till en viss del. Men det är väldigt, kanske, man är väldigt inne i jobbet. Men så kan man bli rädd efteråt när man tänker på saker som kunde ha hänt.
Ja, jo, men så är det. Det är då, det var det jag brukar säga också. Någon frågar om man är rädd. Det är först efteråt man fattar att ja, det kunde gått. Alltså för innan jag hade barn så tänkte jag att ja, men det är klart. Skulle hända mig någonting. Mamma och pappa skulle bli ledsna. Men det är, ja, liksom, de klarar sig. Men nu när man har egna barn så är det på något sätt väldigt viktigt att komma hem efter jobbet. Mm. Och jobbet är inte värt till varje pris.
Nej.
Så att visst att man tänker mycket mer på det som man fick barn. Att man vill komma hem från jobbet.
Mm. I det här caset som du berättar, det finns ju, man tänker, är det inte utmattande att gå med liksom... Du har 7 kilo extra och du har ett bälte med massa grejer som hänger och du blir fysiskt trött och du kanske ska springa vid något tillfälle. Men jag tänker på den här timmen du berättar om. När du liksom också, sinnena måste vara på helspänn, du måste se, kommer han ut, rör han sig i lägenheten. Alltså den anspänningen. Att liksom vara på tå och samtidigt att vara på tå medans knäna skakar. Men hur uppfattar du den anspänningen? Och det är ju jobbigt på ett annat sätt liksom.
Ja, jo, men det var nog därför det var så oerhört skönt när kollegan klappade mig på axeln och bara, Emma, du är avlöst nu. Jag löser av det här nu.
Mm.
Alltså jag tar över din plats. Det var så oerhört skönt, kommer jag ihåg. Så att då förstod jag ju hur hög anspänning jag hade haft. Men jag tänkte ju inte på det under tiden.
Nej, jag förstår.
Så, utan allt det där kom ju sen. Att man var väldigt trött. För det som du säger, det är jobbigt för ryggen att bara stå still med all våran utrustning. Och så liksom runt höften och ryggen sådär. Så att visst, det är lite tufft rent fysiskt, men det är ingenting man tänkte på där och då.
Nej.
Då tänkte jag bara på kollegan, bara han inte kommer ut. Alltså, jag måste kolla hela tiden, för kommer han ut från mitt håll, går runt hörnet och kommer på kollegan, det får aldrig hända liksom.
Nej.
Och sen så var det de här människorna inne i bostadshuset som man också var orolig för. Mm. Det var de två scenarierna som...
Du nämnde precis i början där, när ni går in i lägenheten så gör han den här lite... taktiska liksom snabbkiken och sådär. Så skriker han då vapen och du säger att du förstår att det inte handlade om kniv, för då hade han skriker kniv. Är det någonting man lär sig, att skrika vapen och kniv vid kniv?
Ja, alltså det där är kanske lite oklart på ett sätt, för att jag tror kanske på skolan att vi har skrikit vapen. Alltså kanske lite ibland för alla sorts vapen, och det är inte alltid man hinner se vad det är för slags vapen. Nej. Det kanske inte alltid du kan se om det är en kniv lite i mörkret eller ett skjutvapen, men jag fick känslan av att vi i alla fall i vårat liksom turlag eller så, där vi jobbar väldigt tajt, att vi har nog skrikit kniv när det är kniv, och vi skriker släpp kniven när det, alltså när vi skriker till gärningsmannen i det läget. Det har man ju också varit med om och kommenderat av någon en kniv så, och därför när jag ser ju på hans blick, jag tänker så här, hade han fått en kniv emot sig, då hade han nog, tror jag, dragit vapen eller liksom kunnat kanske agera mer. Det är inte säkert om någon står med en kniv färdig och hugga dig runt hörnet, så är det inte säkert du kan göra så jäkla mycket i det läget heller i för sig. Men jag fick ändå hela tiden känslan av att det var ett skjutvapen på både han, på blicken, och att han skriker vapen. Men ja, jag vet inte 100. Man skulle kunna skrika vapen på en kniv också, möjligtvis.
Sen en detalj här som jag tycker är väldigt intressant, som det är det här du sa, där du jobbat ganska mycket med den här kollegan och du kunde se bara i hans blick liksom, och även på det sättet som han skrek vapen, att du förstod direkt, och det du då tog in, så var det också, så det betyder att du gjorde en korrekt bedömning av det han skrek, och det hade kanske att göra med att ni har jobbat länge och ni känner varandra. Det finns ju en oro. Jag har varit med om händelser där du vet, man kan ringa upp till varandra och säga saker, så kan man skämta och man kan säga, men ibland när då var jag tänker på ett fall när mitt befäl ringde mig och jag bara förstår, jag hör direkt på hans röst. Nu är det liksom, det är inget skämt, det är ingenting, följande gäller. Fast han sa inte följande gäller, men
nej.
Men det är intressant när man har jobbat så pass mycket ihop att man kan läsa av. Och det styrker ju också att man kanske inte behöver omsätta, att man inte vill ha, alltså det blir en starkare patrull också.
Ja. Jo, men jag märker också, för jag jobbade nu på midsommarafton, hoppade jag in och jobbade extra för det saknades folk. Och jobbade bland annat på Smögenbryggan. Och där åkte jag, men fick en helt ny kollega. Jag skojade lite, för jag sa att nu har inte jag varit ute på några år här. Så att nu blir det lite som att få med sig en aspirant. Hur länge har du jobbat? Och han bara, en vecka. Okej, men då är vi två aspiranter då. Fast han var ju precis färdig då. Mm. Och jag hade ändå jobbat 15 år, men inte just, lite ringrostig på själva liksom, yttre tjänsten så. Men vi skulle egentligen, alltså jag var inne som utredare, så att vi var ju beredda på att ta, om det skulle bli någonting när någon blev till exempel gripen anhållen, så skulle vi ta det. Men nu blev det aldrig något sånt, så då åkte vi ut istället och var ute så länge tills vi i så fall skulle fått något ärende som vi skulle utreda. Och då märkte jag hur jäkla fort ändå, då sitter vi ju alltså, vi har ganska lång framkörning från Uddevalla ut till Smögen. Och man, jag slogs av det sen efter passet att, alltså jag känner den här kollegan på ett pass. För att man är ganska snabb på att man pratar om familjen, man pratar ihop sig, man pratar lite om liksom så här tidigare erfarenheter från jobbet. Mm. Så ganska snabbt vill man lära känna varandra, för att man vet att vi kan hamna redan ikväll i en situation där jag behöver ha kollegans rygg och han behöver ha min. Så det är liksom sådär, jag tänker på det, undrar hur många andra jobb där man liksom lär känna någon liksom på 10 timmar i en polisbil så fort. Det är nog en anledning till att vi gör det så snabbt liksom, för att vi vet att vi behöver känna varandra lite grann om vi hamnar i skiten så.
Ja, det är en intressant analys, den har inte jag riktigt tänkt på så, men det kan ju ligga en sanning i det att, och ju mer man känner någon och ju mer man vet om någon. Det vet man ju bara när ens buse vet ens namn. De är ju 10 gånger schysstare mot en bara för att de vet vad man heter. De vet inte vem man är så. Men, men det ger så mycket att folk kan polisens namn eller någonting. Ja, men det är han Hasse liksom. Du vet, så.
Ja, men det, att man bjuder på det. För det finns kollegor som inte vill säga vad de heter och sådär. Men att man liksom, man börjar med att presentera sig. Det är ju jätteavväsnande i alla situationer. Ja. Och hela vårt jobb handlar ju om att bygga. Alltså det är relationer och kontaktskapande möten med människor. Det är ju det handlar om hela tiden. Både i förhör, alltså som utredare och som ingripande polis. Oerhört viktigt.
Intressant. Du nämnde någonting innan vi pratade på telefon att du hade något kort grej.
Ja, men jag sa det att jag kan inte bara ha ett case. Vi har ett till som jag måste få dra. Och då är ju det ett mycket kortare. Eller jag ska försöka hålla det lite kortare. Det var ett antal år sedan. Kanske lite längre än det förra då. Mm. Tillbaka i tiden. Där vi mellan två larm har liksom lite lugnt. Och inte har inget speciellt vi ska göra just då. Vi åker upp till Dalaberg som det heter, Uddevalla. Det är ett område där bor många familjer från olika delar av världen. Och åker till en lekplats där det är flera barn som är ute och leker. Och tänker så här, men vi hoppar ur och pratar lite med dem och visar polisbilen lite och sådär. Och vad vi inte förstår då, vi låter dem provsitta polisbilen och vi visar våra grejer. Och det vi inte har tänkt på är att det bara väller ut barn och ungdomar och vuxna. Och alla vill ju provsitta polisbilen. Alla vill titta på våra grejer i liksom bältet. Mm. Och så oerhört intresserade liksom. Och efter när vi är klara med det här, folk har försökt ställa sig i kö och fuska en gång till för att få sitta i ordningsbilen. Jag bara, du har redan varit här. Okej då. Så kommer det fram en liten kille till mig. Jag kommer aldrig glömma detta. Jag tror han är 6 år kanske. Mm. Så tittar han upp på mig så här, så säger han, förut var jag rädd för polisen, men det är jag inte längre. Och du vet, och jag bara, alltså det här betyder liksom allt. Och där och då så känner jag det, hur viktiga de där mötena är och hur viktigt det är att vi finns till exempel i skolan och att vi inte alltid bara kommer när det väl har hänt någonting.
Just det.
För att det är inte alla som har en bra bild av polisen. Det är inte alla ens från Sverige som har det. Man kan ha blivit uppväxt med att någon har hotat med polisen och säger att om du gör så där så kommer polisen att ta dig och så. Och bara när ett barn är försvunnet så liksom att de kommer gömma sig ännu mer när vi letar än att de vågar komma till oss. Liksom. Mm. Eller att man vågar ringa polisen när pappa står mamma i hemmet till exempel. Eller sådär. Så jag känner att där brinner jag så oerhört mycket för att vi behöver finnas ute och jobba mycket mer förebyggande än vad vi gör nu. Att vi måste jobba i båda ändarna såklart, men vi kan inte bara åka och släcka bränder. Vi måste börja liksom i rätt ände.
Tänk om du kan snacka han som höll i den här ACAB-flaggan som jag såg på den här fotbollsmatchen. Så här. Förut var jag rädd för polisen, men nu är jag inte det längre, Emma.
Ja, precis. Du, ge mig honom ensam så ska jag lösa det, jag lovar dig.
Nej, men ibland så blir jag bara så här, men jag blir bara så trött på det tänket liksom. Poliser griper pedofiler liksom. Du kan tycka att någon är en bastard. Du kan inte säga all cops are bastard. För att de griper människor som våldför sig på barn. De måste man väl ändå det måste du väl ändå tycka är bra. Om du inte tycker det är bra, då är det inte dig, då är det inte polisen fel på, då är det dig det är fel på.
Ja, alltså, precis.
Men sen är det ju så också, man, oavsett vilken grupp man drar över en kan, så är man ju fel ute så fort man gör det.
Ja.
Och det spelar ju ingen roll liksom. Så att, men, nej, jag vet inte, jag blev bara lite sur på den där. Och dessutom var det min egen lagsklack, så då blev det så här kanske.
Åh nej.
Ja, du vet.
Puckon det är ännu värre.
Puckon finns överallt. Ja, så är det.
Ja men så är det verkligen.
Jag vet att du sen i Patreon-avsnittet ska berätta om ett case som varken din chef eller förundersökningsledaren trodde skulle gå och leda i bevisning, men där du stod på det och där det faktiskt hände någonting. Men det ska vi ta sen i Patreon-avsnittet, väldigt intressant. Mm. Men innan vi går dit så skulle jag vilja fråga dig om polisfilmer, Emma.
Ja. Jag blev lite förberedd på det här och kände så här, jag är så dålig på att kolla på film och inte, jag kollar inte på serier heller. Men så kom jag på att jag kan tipsa om SOS Västkust som jag själv har varit med i. För det är 10-årsjubileum i år. Så vi var med, jag och Petra och Peter och Mattias och mina kollegor ute på, när det spelas in, ute på Smögen, Kungshamn.
Okej.
Sommaren 2011. Så SOS Västkust säsong sommaren 2011. Den är, mina barn vill se på den varje fredag om vi kan. Så bara, mamma, kan vi inte se när du är polis?
Men är det alltså typ något sån här Stockholmspolisen typ? Att man följer?
Ja, typ en sån, fast Kungshamnspolisen då. Så att det är liksom, följde oss en hel sommar när vi jobbade där ute.
Och var kan man se det här någonstans då?
Ja, du, det där är ju lite frågan. För jag har ju fått detta i CD-skivor då för 10 år sedan. Så att jag har ju det hemma. Men jag vet att folk, det här har gått i repris om och om igen. Och gör väl fortfarande då och då. Så det sändes på Kanal 5 från första början. Mm. Men nu tror jag det har gått på 7:an. Och jag vet att det var någon som nu skrev för ett tag sedan att de hittar detta. Men jag kommer inte ihåg var. Men om man söker på SOS Västkust Smögen eller någonting, så tror jag man får upp det.
SOS Västkust. Men om du inte kollar på polisfilmer och så här, vad gör du då när du liksom säger, ah, men nu är jag ledig, jag känner mig ganska icke-polisiär, jag kan slappna av. Vad vill liksom den privata Emma göra då?
Då åker jag till stallet.
Ja, du åker till stallet då, ja.
Ja.
Och drömmer om att du var ridande polis.
Ja, precis. Jag tar på mig uniformen så låtsas jag att jag
rider runt där själv.
Det är jag. Nej. Sen älskar jag också att vara ute i naturen, både till häst och till fot. Så vara ute på havet. Och, det är liksom naturen, plocka svamp, sånt där.
Ja, coolt. Alltså, jag på tal om hästar, jag har ju ridit ganska mycket. Men jag skulle nog inte, jag kände aldrig för att bli ridande polis. För jag tänkte, antingen är det tvärlugnt. Eller så är det megakaos.
Ja, men lite så är det väl. Men de har ju blivit lite bättre tycker jag på att, alltså, att man använder dem lite mer till det här kontaktskapande. Det. Alltså man är ute i de här områdena där det behövs extra eller mycket. Och de är även med på försvunna personer. Jag tror att rytteriet själva har liksom, känner att man vill vara med mer. Och de åker ut till, om man säger hit ut till oss i ytterområdena och kan patrullera här om det är någon händelse och sådär. Så att jag tror att man har blivit bättre på att vara med lite mer i vardagsjobbet. Så.
Okay.
Och sen känner inte jag, nu som du sa, att just nu känner jag mig inte ledsen att jag inte är det. För att just nu så känner jag att jag har det jättebra här och jag skulle inte vilja pendla mellan småbarn. Och, alltså precis nu. Så att, som livet är nu så är det väldigt bra. Så att,
Perfekt. Det låter ju alldeles lysande. Och som vi nämnde i början, vill du följa Emma på Instagram så heter du polis.emma på Instagram.
Japp.
Ja.
Stämmer.
Ha en fortsatt fantastisk sommar 2021 när vi spelar in det här. Det kan ju bli att du som lyssnar på det här gör det mycket senare, men det är i alla fall en härlig sommar 2021 och hoppas Emma att du får en fortsatt sån. Och ni som är Patreons, gå in och lyssna på det här caset där du stod på det, Emma.
Ja,
kul.
Gör det.
Tack så länge.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Det uppskattas verkligen. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Och var försiktig där ute. Bli gärna Patreon. Patreon.com/snutsnack. Hörs nästa vecka. Hej då.